Vi lever i märkliga tider. Vi lever i en tid när högsommarvärmen precis har nått Helsingborg och det ska vara 22 grader varmt. Och då brukar man inte behöva tända ljus. Jag hade väl inte riktigt planerat att den här podden skulle bli just som den kommer att bli. Om man ens kan se det som ett poddavsnitt. Det får man göra som man vill, naturligtvis. Jag har pyntat lite runt mig här med skivor som betyder ganska mycket för både mig och för många av er som lyssnar såklart. Och en sak har de ju gemensamt och det är att Bobby Kulick är med på dem. Och en sak till har de gemensamt, det är att han syns ju inte någonstans. Mer än som ett ord eller ett namn. Som en låtskrivare eller vad man nu vill. Och jag undrar hur det, om man ska vara riktigt krass, hur det kändes. Egentligen, eftersom han hade, så, som alla andra artister och musiker och skådespelare, så det finns ju kreativ, man har ett kreativt uttryck, man har en önskan om att bli sedd, man har en önskan om att bli bekräftad, man har en önskan om att nå ut. Och han nådde ju ut väldigt mycket med väldigt många artister, men aldrig som Bob Kulick. Utan det var alltid under någon annans banner, bakom ett annat band. Och det kan man ju fundera på. Han har ju naturligtvis tjänat sina pengar och fått turnera världen runt med alla möjliga spännande artister och så vidare. Men det är aldrig någon som har sagt att ikväll så är det fan Bob Kulick på Madison Square Garden. Ska vi gå och kolla på honom? De har alltid tittat på någon annan medan Bob har spelat och gjort det han är bra på. Jag undrar hur det känns. Första året känns det kanske ingenting alls. Kanske man är nöjd och får lov att vara ute och spela. Men efter 30 år. Och speciellt när ens bror blev i fansens ögon medlem i ett av världens största band. Och ett band man dessutom hade spelat med, spelat inför och repat med, skrivit låtar med, men aldrig själv varit en del av. Historien om Bob Kulick är märklig. På det sättet. Han lämnade oss igår. Jag hade precis suttit och lyssnat på den här låtsnutten som Paul Stanley la ut. Från sin Soul Station-grej. Och blivit positivt överraskad över att han hade så pass mycket röst kvar så att där kan bli någonting. Och jag var glad för det. Så jag skrev till Carl och till någon annan att det här var bättre än jag trodde. Det här var lite roligt och så. Så en liten positiv känsla i den här världen som nu vänds upp och ner med. Speciellt i USA med kravaller och tokstollar som president. Och helt plötsligt så fick jag någonting på Messenger av min vän Erik att Bob Kulick har lämnat oss. Ja, han har ju varit knepig länge, tänkte jag. Så det förstår jag ju. Men vad menar du? Och så gick jag ju själv ut och tittade och så såg jag Bruce inlägg. Och visst är det fascinerande hur en åsikt eller en tanke om någon kan förändras på en tusendel sekund. Jag följde Bobs problem de senaste åren, eller det senaste året, när han betedde sig väldigt illa i sociala medier och så vidare. Jag undrade vad det var som hade hänt. Var kan detta komma ifrån? Ja. Och förstod ingenting. Blev till och med tillfrågad om vi skulle ta Bob till Stockholm och göra ett Kiss Expo. Skulle du vara intresserad av att intervjua honom på scenen? Och då sa jag nej, det här är inte en människa längre som jag vill prata med. Jag känner inte att han kan tillföra någonting. Jag känner mig besviken på honom, för han är ju en del av familjen. Jag känner mig besviken och arg, och hur kan han skriva som han gör, och vad kan det vara som har hänt? Och så i ett flyktigt meddelande på Messenger och efter ett inlägg från Bruce Kulick om att han inte finns mer, så finns inte de tankarna heller längre. Känslan av besvikelse, känslan av ilska som jag faktiskt kände när han skrev något av det värsta, försvann. Och ersattes bara av tankar på allting som har varit. Alla skivor, alla turnéer, alla band. Och senare på kvällen så hörde en kompis av sig och frågade någonting om Alive 2-sidan. Det blev mycket snack om Alive 2 igår, såg jag på forumen. Och fjärde sidan där han spelar på alla låtarna utom Rocket Ride. Och där och då mindes jag att jo, men visst, han spelar ju med Meat Loaf tillsammans med Bruce. Det är ju häftigt, och det kom ju en skitbra bootleg på den turnén för bara några år sedan, en soundboard eller radioinspelning. Men Bob Kulick spelar ju till och med Alice Cooper. Och då menar jag inte någon av de här tributplattorna som kom, utan han spelar ju med Alice på den Nightmare Down Under Tour 1977. 1975 gjorde Alice sin Welcome to My Nightmare-turné. 76 blev det ingen turné på Go to Hell, för han mådde för dåligt. 77 gjorde Alice dels en Lace and Whiskey-turné på sommaren. Men på våren där, var det väl i mars, var han i Australien och körde Welcome to My Nightmare. Alltså samma scenshow, samma setlist i princip. De la in I Never Cry och kanske någon till från Go to Hell. Och på just den turnén, som är extremt dåligt dokumenterad, det finns bara en enda publikinspelning, så spelar Bob Kulick gitarr med Alice Cooper. Det slog mig då och då att det är ju fruktansvärt häftigt. Vi knyter ju ihop det här med att Eric Singer sen blev Alice trummis och gick fram och tillbaka mellan Kiss och Alice under ganska många år. Vi knyter ihop den Kiss-familjsäcken där genom att Bob redan 77, alltså ett halvår innan han spelar in Alive 2-låtarna med Kiss, spelar med Alice Cooper. Jag följde lite på forum, eller på Facebookgrupper framför allt igår, men även Kissfax-forumen. Som alltid när det händer någonting som är lite oväntat och så ska det spekuleras, och det står ju var människa fritt att göra det, men jag bryr mig faktiskt inte så mycket om varför Bob är död och hur det har gått till och så vidare. Eventuellt får vi reda på det. Men jag ska vara krass och säga att ingen av oss har med det att göra. Oavsett om det var sjukdom eller självmord eller vad det nu kan ha varit. Vi är inte hans familj eller släkt på det sättet. Och vi har inte med det att göra. Och spekulationerna är onödiga och faktiskt ganska sårande för de som läser och kanske kände honom. Speciellt såklart på de engelsktalande forumen. Samtidigt så vet ju alla att man ska hålla sig ifrån kommentarsfält och så vidare. Det är ju helvetet på jorden, tänkte jag säga. Men jag ska börja få berätta lite om vad jag tänkte. Jag har läst mycket om Alive 2. Där ligger fokus på den och på Pauls soloskiva från 78 och så vidare. Det är naturligt. Det är på speciellt Pauls soloskiva som jag hoppas jag kommer ihåg och återkomma till den. Men jag tänkte jag ska be få berätta vad jag tänker på. Och vad jag faktiskt en av de första tankarna som slog mig. Jag tänker på december 1972. När det har varit en annons inne i tidningen Village Voice. Guitarist wanted with flash and ability. Inte flash and balls, som envisa 80-talsrykte hävdade. Och i ett ganska ruttet loft på andra våningen på 10 East 23rd Street. Denna knarkinfesterade kvarterslokal som låg precis nära Madison Park, Washington Park, en park. Där dök upp gitarrister som provade lyckan med ett litet tremannaband som än så länge kallade sig för Wicked Lester. Och även om en av gitarristerna påstår sig sen vara J.J. French i Twisted Sister, så får man ju ändå säga att det var två stycken som gjorde ett intryck där. Den ena knallade in försenad och antagligen full och skapade en karriär där och då. Men den första som kom innan Ace Frehley, det var ju Bob Kulick. Jag vet inte om han hade hår då. Det är faktiskt någonting jag har ägnat onödigt mycket tankeverksamhet åt senaste dygnet. Hur såg Bob Kulick ut? Hade han hår och var han utan eller med mustasch? Det är ju ingen som minns och det finns ingen att fråga. Men jag tycker mitt i allt elände så är det en ganska intressant och kanske lite rolig tanke. Han knallar upp för trapporna, pluggar in sin gitarr i den här äggkartongbeklädda lokalen och jammade loss. Beroende på vem man frågar så fanns det olika anledningar till att han inte fick jobbet. Frågar man honom själv så ville han inte göra det de ville med att vara lite extravaganta. Redan i november hade de ju sminkat sig vitt i ansiktet allihopa och Gene hade sin finaste sjömanskostym. Paul hade någon väst. Alltså, han ville inte göra New York Dolls-grejen. Och man frågade Bob. Och frågar man de andra så passar han bara inte in riktigt just då. Han var inte riktigt rätt. Han var inte exakt det de sökte. Och det får vi ju vara tacksamma för att det blev ju Ace och det blev ju Kiss. Men jag kan inte släppa tanken på den där vansinnigt regniga decemberkvällen. Det regnade mer i december 1972 än vad det hade gjort på tidigare under året. Det var kallt. Och ändå släpade sig gitarrister till den här lokalen in genom dörren och upp för trapporna för att pröva lyckan. Jag kan inte riktigt släppa tanken på att han var ändå först av det som vi idag skulle då kalla extended Kiss family, det vill säga inte bara medlemmarna utan då ett steg utanför också, så är han ju i allra högsta grad en medlem av den familjen. Och han var före Ace. Och det som är så vansinnigt intressant i min lilla värld av krysantemum och magnolia, det är att han av någon anledning blev polare med dem. Det skulle ju dröja 5 år nästan innan han syntes till igen. Och vi har vi vet ingenting om hur den vänskapen tedde sig, om det ens var en vänskap. Men någonting måste det ju ha varit. Eftersom Kiss i september 77, när det blev dags att skapa det som vi kallar för Alive 2, då ringde de till Bob Kulick. Du, Ace, pallar inte spela. Vill du spela på vår skiva? Och han bara, absolut. Så de har ju De tappar ju inte kontakten i december 72, för då hade de ju aldrig ringt upp honom i september 77. Och hur den vänskapen tedde sig och hur de umgicks och så vidare, det vet vi ingenting om, och det finns något väldigt, väldigt fint i det. Att allting är inte, har inte nått offentlighetens ljus. Och det visar sig ju ganska snart efter det här med Alive 2 att den där Bob Kulick skulle spela en extremt viktig roll för många av oss. Han spelar ju in de fyra låtarna han spelar på, möjligen tre. Vet inte om det är helt klarlagt huruvida han spelar på Any Way You Want It. Men han spelar på All American Man, Rockin' in the USA och... hur kan jag glömma det nu? Larger Than Life. Förlåt. Han spelar på de tre. Och sen är det ju ett vedertaget faktum att de faktiskt spelar in några av låtarna till Alive 2 under de här sessionerna i Star Theater samtidigt. Eller är det Electric Lady? Ja, vilken studio nu är. De spelar faktiskt in Tomorrow and Tonight och lite sånt där samtidigt. Så det är fullt möjligt, även om det aldrig har blivit bekräftat av någon, vare sig Bob själv eller Kiss eller någonting. Så är det fullt möjligt att det faktiskt är Bob som spelar på ett par av låtarna på liveskivan också. Det är en kittlande tanke. Där är ju 26 Paul som sjunger till exempel på Tomorrow and Tonight och sådär. Så varför inte använda den gitarristen som är i studion den dagen eller den veckan? Vi får nog aldrig veta, men man kan fundera på det och lyssna lite och tänka, undrar hur det här går till. Och sen efter Alive 2 så blev det dags för soloskivor. Och både Gene och Paul ville ju ha Bob, men Paul drog det längsta strået. Och där kan man väl säga att för min del rent musikaliskt sett så är det ju där som Bob pikar i Kiss-världen. För den plattan kläs av ett ljud, av ett sound som låtarna är uppenbart Paul Stanley-låtar. Men jag brukar säga att det är den bästa Kiss-skivan, för det är ju Kiss-låtar som spelas. Men de hade ju inte låtit så om Kiss hade spelat in dem. Om man försöker tänka Paul Stanley soloskiva med Love Gun-produktionen, som var den studioskiva som låg närmast i hans, så hade ju en låt som Ain't Quite Right, den hade ju för det första inte blivit inspelad alls, men den hade nog låtit ganska platt för mig. Han hade någonting. Jag tänker inte hymla och ljuga och säga att nu, jag har alltid tyckt han var världens bästa. Det tycker jag inte. Jag tycker inte Bob Kulick var en fantastisk musiker. Men jag tycker han var en bra musiker. Och det räcker för mig. Men han hörde någonting som gör att gitarrspelet på bland annat Pauls soloskiva inte låter som någon annan. Han kopierar ingen. Utan han försöker ha sitt eget språk. Och det är väl egentligen det som skiljer en bra musiker från en alldaglig. Det är att man, det är inte bara kompetensen. Det finns ju supertrummisar som kan spela röven av vem som helst rent tekniskt. Men de talar inte när de spelar, utan de har snöat in sig på toner, noter och tekniken. Man använder musiken som ett matematiskt begrepp snarare än ett känslofyllt begrepp. När Dream Theater slog igenom så kom det ganska många tekniska prog metalband i kölvattnet där, och det de hade gemensamt, många av dem, var att de var extremt kompetenta och fullständigt hjärtlösa. Vilket ju betyder att Och där hade då Dream Theater hjärtat, men i musiken också, vilket var uppenbart, för de slog igenom och de har ju en karriär än idag. Medan många av de banden, det räckte med ett par plattor, sen var det slut. För det fanns inget annat. Och det tog ju aldrig slut för Bob. Däremot så kämpade han ju ganska mycket i motvind med just att han var bara Bob Kulick, som ytterst få människor på det hela taget hade någon aning om vem det var. Om vi tittar på 80-talet, när jag minns fortfarande när jag läste ju på Unmasked när jag var liten. Jag fick den skivan typ när jag var 5. Kassetten fick jag när jag var 4. Och så läste man på baksidan och så stod det låtskrivare. Och jag förutsatte alltid att Kiss skrev sina egna låtar. För jag var ju 5 år och visste allt om hela världen. Så stod där Desmond Child. Och Desmond lät som Demon. Så det måste vara Jeans, alter ego och lite sånt. Och sen stod där då Pepe Castro. Som jag inte riktigt fattar, men det är Peppy och Paul, ja, men det ligger nära till hans. Och så stod det Robert Kulick, och det fattade jag inte så mycket av, tänkte inte så mycket på då, men några år senare, när Bruce kom med i bandet, så reflekterade jag av någon anledning över det, att fan, det var ju en Kulick redan på Unmasked. Bruce är säkert ett artistnamn, han heter väl Robert innan. Jag hade ju ingen historiebok att läsa. Jag hade ju läst tidningarna okej, men jag vet inte hur mycket som hade fastnat. Jag vet inte hur mycket det stod om Bob Kulick i dem. Det har jag inte kollat på idag. Men någonting med Kulick eller Kulick, som jag och min kusin sa. Någonting med det där Kulick var ju speciellt. Och sen efterhand så gick ju åren, och när man närmar sig, det måste ha varit i samband med Asylum eller Crazy Night, där började jag ju fatta mer, liksom, hade läst på mer och hade väl läst om, jag fick ju tag i soloskivorna så pass sent. Jag hade ju inte hört Pauls soloskivor innan jag var 10-11 år någonting, för de fanns inte att få tag i här, inte för mig i alla fall. Men så det här med Kulick och Kulick, det var spännande. Och sen så när Paul Stanley ska göra sin lilla soloturné 1989, då ringer han till sin gamle vapendragare, som i sin tur drar med sig en basist. Och så har vi helt plötsligt en turné där Paul spelar med personen som hjälpte honom spela in soloskivan 78. Där de kör 3 av de låtarna. Samtidigt som de då kör Kiss-låtar. Och där blir det ju uppenbart vem Bob Kulick är jämfört med Ace Frehley eller Bruce Kulick till och med. För de kör ju låtar från hela perioden med Kiss, och man får en sån liten försmak eller en liten känsla för, jo, men hade det blivit Bob istället för Ace så hade låtarna låtit ungefär så här rent gitarrsolomässigt och så. Och hade det blivit Bob där 1984 istället för Bruce, så hade de låtit så här. Och det ska vi ju vara vansinnigt glada för. Att vi har alltså möjlighet. Och vi kan inte öppna dörren helt, för det hände aldrig. Han blev inte vald istället för Ace. Han blev inte medlem istället för Bruce. Men vi kan ändå lyssna och få en liten sinnebild av hur det kunde ha varit. Hur många andra artister kan vi göra det med? Hur många andra artister kan vi få den sinnebilden, att den här what if, som det är så himla populärt bland ungdomar med kepsen bak och fram. What if Bruce never was a member och det var Bob istället? Ja, och då hade kanske Crazy Nights och Reason to Live och Heavens on Fire, de hade låtit så här. Det tycker jag är fräckt. Och det är de tankarna, det är de funderingarna som drogs igång med mig igår när vi nåddes av beskedet. Vi är ju i en unik position vi som är Kiss-fans, därför att vi omgärdas. Om vi vill veta grejer så har vi personer att fråga. Så är det ju inte med alla band. Det är vansinnigt svårt att få veta någonting bakom kulisserna om Iron Maiden eller AC/DC och så vidare. För att där är inte samma slags forskare som lägger ner så mycket, vansinnigt mycket tid och själ på att forska i de mest perifera detaljerna. Inte för att vara sådana, AC/DC hade säkert sålt ut både Ullevi och Sweden Rock. Men de har inga conventions. De har inga expos. De har ingen som skriver en bok som heter What Do You Do For Money Honey? Som handlar om två personers uppväxt på 80-talet som säljer slut. Och på svenska. Det finns liksom inte samma go i den fansfären. Vi är ju i en unik position och det tycker jag vi ska vara jäkligt glada för. För det betyder att när någon i bandet eller nära bandet då lämnar oss så har vi en slags kollektiv sorg också. Och vi har någonstans att vända oss. Vi kan gå ut på de vanliga forumen och så vidare, men det finns en slags gemenskap. Och även om vi inte håller med varandra och tänker likadant och tycker likadant, det är ju sunt. Finns ju ingenting värre än föräldrar som försöker pracka på sina barn åsikter och så vidare, eller band eller annat. Alla måste ju få hitta sin väg, men kärleken måste ju få lov att vara densamma. Och den är ju där, om den bara grundas så finns den ju där oavsett vad man tycker om musik eller politik eller religion och så vidare. Och det måste man ju kunna lita på och luta sig på. Och det tycker jag vi kan göra. Det tycker jag vi som, åtminstone svenska Kiss-fans, vi har en unik möjlighet i det. Ni behöver inte gå så himla långt för att se hur det ser ut i en annan del av världen just nu, där hat och fruktansvärd polemik kastas mot varandra i de mest infantila detaljer och upp i världspolitiska detaljer. Vi behöver inte alls gå så långt för att se hur det skulle kunna vara. Istället så går jag in på Kissnerds och ser folk som fotar någon rolig registreringsplåt och de ikväll lyssnar jag på den här skivan och ibland kan jag tycka att jag orkar inte. Men det spelar ingen roll om jag orkar eller inte. För det fyller ett syfte, det fyller någonting och det ger folk någonting. Och jag är naturligtvis övertygad och införstådd med att allt det här jag sitter och gör, det är inte alla som bryr sig. Jag är övertygad om att det sitter folk bara, nu är han igång igen, ett jävla avsnitt till, jag pallar inte. Men det fyller någonting, det märker jag. Framförallt för mig själv, som dagen efter att en av våra extended family members har lämnat oss, kan sätta mig och tända ett ljus, trycka igång en liten plastlåda och prata lite, så kan jag själv känna hur skuggan som la sig över mig igår inte är så tung längre. Och den är inte min egen längre, utan vi delar den. Och genom att vi delar den så lättar den. Genom att vi delar den så blir den liksom en del av en kollektiv sorg istället. Och det är inte alla som vill ha det. Jag har pratat om det förr, om hur vi hanterar sorg. Det allra enklaste är att distansera sig. Det är att skämta bort det eller hävda sin rätt. Och man får lov att spekulera i vad man vill och det får man. Det är helt okej. Det är ditt sätt att hantera. Men försök inte pracka på andra bara. För andra har andra sätt att hantera. Jag inbillar mig inte att det jag känner idag är en tusendel ens av det jag faktiskt kommer att känna när någon av dem fyra originalmedlemmarna lämnar oss, eller ens Bruce eller Eric Singer, som ju alltjämt är personerna som har betytt mest för mig i mitt liv. Men det spelar ingen roll, för sorg ska inte ställas mot sorg. Man måste få lov att vara ledsen oavsett om det är för någon man känner eller inte. Eller, och man behöver inte mäta i något slags mätglas. Jag är 70 ledsen nu, men jag kommer att vara 93 ledsen när Peter Criss dör och 112 ledsen när Paul dör. Sorgen är ju obeveklig på det sättet att den bryr sig inte ett skit om sånt. Och den kan dessutom skölja över en i de mest märkliga tillfällen. Många av er vet att jag hade en katt som gick bort på juldagen, och även om jag inte gråter över henne längre så sköljer det över mig fortfarande i princip dagligen. Jag hör något ljud ifrån köket eller från musikrummet som bara, jaha, hon är på toa. Nej, det kan hon inte gärna vara. Och det är intressant. För det, då sköljer de tankarna från den sorgen över mig igen. Men så märker jag samtidigt hur jag kan hantera dem. När man är närmast i sorg så är det svårt att hantera. Det är därför folk blir sjuka, det tar sig i sådana manifestationer eller bara helt enkelt bryter ihop för till synes ingenting. Men sen går tiden, och så hjärnan är ju ändå en fascinerande produkt som mejslar bort kanterna. Taggarna upp och taggarna ner, och till slut så är det bara ett sånt här medeltöcken. Och det är det där medeltöcknet som man måste lära sig att leva. Bob Kulick. Ja, det känns som att någon, en bit av pusslet rycktes ifrån oss igår. Vi hade inte bilden klar för oss, och vi skulle nog aldrig fått den heller. Om man tittar på intervjuer han har gjort genom åren och så vidare, så det där med detaljer har nu aldrig varit riktigt hans grej. Men det är okej. Okay. Det måste det inte vara. Det är bara för att jag sitter i norra Helsingborg och verkligen skulle vilja veta allt ifrån märken på strängarna till vilka låtar de repade den där december-auditionen 1972. Det betyder inte att det är viktigt, och det betyder inte att någon måste komma ihåg. Men jag tycker det är roligt att ställa frågan om jag får tillfälle. Och det fick jag aldrig. Jag pratade aldrig med Bob. Och oavsett vad han gjorde eller inte, så är det historia nu. Och det går inte att ställa fler frågor. Jag tror vi tar helg där. Jag hade som sagt inte tänkt att detta skulle bli nästa poddavsnitt. Men det blir inte alltid som man tänker. Och det blir inte alltid som man vill. Men vi får vräka på Wasps The Great Misconceptions of Me, en av 90-talets bästa låtar. Från Crimson Idol-skivan. Och vi får läsa vad Bruce har skrivit, och vad Ace har skrivit, och vad Blackie Lawless har skrivit. Gene skrev två meningar på Twitter. Jag undrar vad Paul kommer att skriva, för jag förutsätter att han, oavsett vad som hände de här sista åren, så måste det kännas. Och vi får läsa det de skriver, och vi får skriva det vi själva tänker och dela med oss och lyssna. Och så får vi tända ett sånt här ljus, fast det då ska bli varmt idag. Och så får vi lyssna på musiken. Och tacka för den vi fick. Jag tror det är det enda vi kan göra. Tack för att ni har lyssnat på mig i alla fall. Ta hand om er och var snälla mot varandra och var snälla på internet. Det har nog aldrig varit viktigare än vad det är nu. Jag hoppas vi ses någonstans när allting lättar.